vi kom liksom till den här fördrinken, då var vi verkligen som showstoppers. Att vi kom in och alla vände sig och var så här, men herregud, vad har de på sig typ?
Olga och Erik gick på vårbal i Delsbodräkt. Bland strama frackar och blanka långklänningar glimmade de i rött och blått ylle.
Man bär upp den med någon slags liksom stolthet ändå. Och så känner man sig väldigt snygg också.
Röda knätofsar och fioler hör inte bara midsommar till. Nu ser vi också studenter som går på fest i folkdräkt. Och många skulle vilja ha en egen färgsprakande dräkt med anor från 1800-talet.
När man pratar om folkdräkter så börjar folk tänka liksom att det är nästan någonting magiskt.
Du lyssnar på Vetenskapsradion om folkdräkternas dragningskraft genom tiderna och varför unga vill ha dem just nu.
Den väger lite grann.
I en garderob i en studentlägenhet i Uppsala hänger en nysydd Delsbodräkt. Första gången Erik Bäckström skulle ta på sig den tog det 20 minuter. Det är så många olika dräktdelar som man kan vara lite osäker på hur de ska sitta egentligen. Och tung och varm är den också.
Och här är själva dräkten då. Och den har 3 lager tyg på sig då med sånt här väldigt grovt linnetyg på insidan. Och så ett mellanlager och det här fina ylletyget på utsidan.
Ja, och... Så den är blå med röda kanter?
Precis, precis. Och så de här gröna detaljerna då, som är lite typiskt för Delsbodräkten. Och så västen här då med de här grön-blå-vita ränderna. Som jag fick veta av min skräddare då, inte är original faktiskt. Utan det var någonting som kom till på typ 50-talet. När det varit väldigt poppis att sy de här i hemslöjden. Då kom den här till. Innan var det helröda dräkter. Men nu är den här liksom vanligast. Så då är det liksom den nya standarden, eller vad man ska säga. Om man inte är väldigt gammalmodig av sig. Och sen är de här knapphålen då. Dräkten har 74 knapphål totalt. Och alla är helt handsydda. Inklusive de här dekorativa knapphålen på jackan då. Trots att de aldrig används. Så det är lite intressant. Och så har det alltid även varit historiskt med den här dräkten. Att man har sytt riktiga knapphål.
Hur känns det när du sätter på i den?
Men den känns ju för det första väldigt varmt. Men sen är den också den är ju väldigt... Den är sydd på så sätt att man blir väldigt rakryggad av att ta på sig den. Så man får en väldigt sån här ankvärt av att ta på sig den. Men sen tycker jag, alltså man känns ju väldigt stiligt. Stilig också.
Gamla informanter som jag då har intervjuat har sagt till mig att de försöker hitta sätt att ha dräkten på. Och då var det någon som berättade att ja, men vi brukar ringa till varandra innan vi ska gå på en konsert eller vi ska ut på puben eller så här. Och så ställer vi frågan, ska vi dräkta?
Anna Lindqvist Adolfsson är etnolog, konstnär och lärare på bild- och slöjdlärarutbildningarna på Konstfack. Hon har i studier undersökt människors förhållande till folkdräkter.
Att dräkta är ju då att ja, men då tar man på sig dräkten eller delar av dräkten och så liksom vädrar man den. Ja. Och någon hade fått en jättestor vinfläck på sin, vad heter det, fina linneskjorta som inte riktigt gick bort. Och, ja, men då har dräkten fått leva, sa hon. Så att hon var ändå liksom nöjd med detta.
Mm. När Anna fick höra att nästan alla elever som går ut nian i Delsbo i Hälsingland brukar ha folkdräkt på skolavslutningen ville hon höra mer om hur tonåringarna tänkte.
Hur är detta möjligt? Jag har jobbat inom skolan tidigare i mitt liv och jag tänker liksom 15-16-åriga killar och tjejer att de vill sätta på sig det här.
Bland dem hon intervjuade fanns 2 15-åriga tjejer som hon frågade om de ville ha direkt på skolavslutningen.
Ja, absolut. Jaha, men varför det då? Jo, men det ska man bara ha. Och sen så tycker jag att det är bland det finaste jag vet, sa de. Och så frågade jag, hur känns det då när ni har en dräkt på er? Liksom? Vad är det liksom ni gillar med det? Ja, man tar på sig den och sen bara svävar man fram, sa den ena. Och den andra sa, ja, man blir liksom stolt. Och så visar den liksom ens att, vart man kommer ifrån. Och så tycker jag att det är det vackraste jag vet. Och den ena hade fått tyger i present, i konfirmationspresent, och sen så hade hon fått den liksom uppsytt till sig. Och någon hade gått på liksom forngården och köpt begagnade delar och fått ihop sin dräkt där. Men så frågar jag, men de som inte har en dräkt då, hur gör de? Ja, men du vet, det finns så otroligt mycket dräkter, så då hjälps man åt i bygden. Då kan man se på en Facebook-sida, nu har jag en kille här som inte har någon dräkt, är det någon som har någon att låna ut? Ja, då samlar man ihop. Så att det liksom blir en viktig del för hela bygden, att det är våra ungdomar som går ut nian, och då hjälper vi till så att alla som vill kan ha en dräkt. Och vill man göra revolt så är det ju ganska enkelt, för det är bara att inte ha dräkten på sig.
Och förekom det då? Unga som inte vill ha?
Ja, det finns det ju. Det är alltid någon sådär. Alltså, nu har jag studerat lite fotografier från de senaste åren, och det brukar alltid vara någon som inte har det. Men sen blir de också, här tänker jag, att då gör man ju liksom en insats i bygden, för när man har sett det här, och man står där och man ser dem och alla tycker, åh vad fin du är, åh vad fina ni är. Liksom, då sträcker de på sig de här killarna, trots att de har lilla mössan på huvudet och allting. Liksom. Ja, de får bekräftelse på att det här är något fint och bra. Så att sen kan man se dem några veckor senare på Delsbostämman, ja men då går de med den där dräkten på sig igen.
Ja. När Erik Bäckström i Uppsala var 10 år gammal var han på ett folkmusikläger. Här passar det ju med folkdräkt, och han fick låna en som fanns i släkten. Sen har han inte använt folkdräkt förrän nu som 24-åring. Men viss dräkttradition hade han med sig hemifrån när han bestämde sig för att få sin egen dräkt uppsydd.
Det kostar mycket, och det kostar även tid och tålamod. För det är en lång process att sy upp en folkdräkt. För mig tog det ungefär 1,5 år med 10 besök hos skräddaren i Delsbo. Så att det är en process, det är ingen dräkt man beställer som om det vore en kostym eller ett klädesplagg annars, utan man får vara med under hela processen, och det är ju liksom en del av skärmen också. Men man får absolut vara beredd på att det inte är att klicka hem en kostym på nätet till exempel, utan det tar sin tid.
Mm. Vad betyder det att det är just en Delsbo-dräkt?
Ja, för mig, nu ska jag vara lite så här ful och säga att jag valde Delsbodräkten främst av estetiska skäl. Jag har ju lite att välja på, och då är Järvsödräkten från morfar och Delsbo från mormor. Men det vart ändå Delsbodräkten, för den tycker jag är liksom en av de snyggare folkdräkterna i hela Sverige. Och så har jag ändå lite anknytning därifrån också.
Vad finns det fler för skäl mer än det estetiska, så att säga, att man vill ha en folkdräkt för dig?
Men jag tänker att det handlar mycket om något slags kulturarv som man vill liksom bära vidare i flera generationer. Och en rolig sak att ha i släkten nu och i framtiden. Och sen är den ju väldigt passande att ha i Uppsala, där det väldigt ofta är högtidsdräkt som klädkod på baler och sittningar. Och då får man ju gå i folkdräkt. Så det är väldigt roligt att få gå och få använda dräkten också i sådana tillfällen.
Etnologen Anna Lindqvist Adolfsson tror också att de oroliga tider vi har nu påverkar att fler intresserar sig för folkdräkter.
Jag skulle vilja säga att i alla de här orostiderna så börjar man ju blicka åt sitt eget ursprung, och man vill tryggheten och så. Och det kan man läsa in i en dräkt. Många blir det så. För i och med att det kanske är ens mormor som har vävt tyget eller haft den innan eller sådär. Det finns liksom en känsla i det där. Men sen lever vi också i en tid där det är miljöoro väldigt mycket. Och där är ju dräkten verkligen en to-go-plagg, kan man säga. För att den är vävd av naturliga fibrer av olika slag. Och man har den hela livet om man vill. Så det är ju ett återbruk på så vis. Att man använder den ärvs, den går i generationer, eller man kan liksom... Ja, man skapar någonting som det är miljömässigt hållbart på olika sätt, tänker jag. Dels är det, och sen så är det ju också en estetik som väl är inne just nu då. Just det här, för att man tycker om de här färgerna och banden och svunget i kjolen eller liksom så. Att det är liksom idag, just nu så passar det in i den estetik vi vill ha runt omkring oss.
Så i maj i år var Erik Bäckströms Delsbodräkt äntligen klar. Första tillfället att ta på sig den var på vårbalen som Sörmland Närkes Nation anordnar i Uppsala. Olga Schilt är Eriks flickvän.
Ja, jag blev ju lite medlurad eftersom Erik hade sytt upp sin folkdräkt. Det var liksom stora premiären och då måste jag självklart gå i Delsbo-dräkten också. Så det var väl lite därför jag hade på mig den. Och sen fanns det en i hans släkt som passade mig helt perfekt. Så nu kan jag bära den också. Det var som att hamna i rätt släkt när man passar in i folkdräkten.
Ja, det här var ju lite som Askungens sko. Och när Erik och Olga gick in i det rosa nationshuset stannade människorna runt omkring upp för ett ögonblick.
Herregud, vad har de på sig typ. Men de var jätteimpade också. Det var kul med alla reaktioner, verkligen.
Det blir alltid ett lite roligt här samtalsämne på typ sådana här baler. Och när det är fler som kommer med folkdräkt så kan man alltid liksom, ja, men nörda in sig lite på det och snacka. Ja, vart kommer det in direkt ifrån? Och så där. Så det är kul.
Jag har alltid varit avvis på dem som går runt i folkdräkt och att de har liksom sin gammelmormors folkdräkt från liksom någonstans i Dalarna eller vart som helst. Liksom. Och då tycker jag det är väldigt coolt att de går runt i det. Så man önskar ju nästan att man kunde haft något eget att bära upp. Så jag fattar ju verkligen varför man syr upp en folkdräkt. Liksom. För det är ju verkligen coolt att ha.
Folkdräkten passar ju alltid när klädkoden är högtidsdräkt. Du kan ha frack, långklänning, militär högtidsuniform, prästrock eller folkdräkt. Och på studentnationen i Uppsala syns nu allt fler dräkter.
När det är en sittning på 200 personer kanske ändå 10-20 personer som kommer i folkdräkter från alla delar av landet och även lite norska bunader och sådär. Så att det, jag tror det är även en trend i studentvärlden att börja bära folkdräkt.
Att det är stort intresse för folkdräkter nu märks också på olika Facebookforum. Här kan man få råd och tips om det är något man behöver hjälp med kring sin dräkt, om man saknar någon del eller har frågor. När Erik berättade om sin nya dräkt och vårbalen i en Facebookgrupp fick han massor av glada och trevliga kommentarer. Men också några få från personer som vill använda dräkten i politiskt syfte.
Kommentarer som, vad fint att ni ungdomar fortsätter att bevara Sverige svenskt. Och lite sådana kommentarer. Och det tycker jag ändå är väldigt beklagligt att man kopplar det till det. Och den bilden tycker jag vi ska ta bort från också folkdräkten. Att den ska bäras med stolthet men inte med nationalism. Det här är symboler för alla och inte för några få människor.
I Facebookgrupperna kan det ibland också dyka upp en dräktpolis, dräpo som de kallas. För dräktpolisen är det viktigt att dräkten är historiskt korrekt. Det ska inte vara något hopplock av olika delar.
Det har blivit ett väldigt stort hat mot dräktpoliserna. Och det kan jag förstå, för att man blir så otroligt, kan bli så otroligt ledsen. Men du har helt fel förkläde till det där livstycket. Och den där måste du knyta bandet åt fel håll. Och du har, så. Om man då får de här liksom orden mot sig, så är det ju inte bara mot mina kläder det gäller, utan då kritiserar ju de hela din släkt. Så det blir ju så oerhört känsligt. Och samtidigt så kan man ibland känna att ja, men det är ju också härligt att någon har koll på historien. Nu är det ju inte alltid så att alla dräktpoliser har koll på historien. Men det finns ju faktiskt idag en historisk forskning. Så är du intresserad av liksom att jag vill klä mig som på 1820-talet, så finns det en möjlighet att gå och titta på sådana plagg på museer och i olika arkiv och sådär.
Ja, vad har folkdräkterna för historia? Var kommer de ifrån från början och hur har de använts i olika tidsperioder?
Alltså om vi tittar rent historiskt och det vi kallar folkdräkter idag, så är det kläder som bars av bondebefolkningen. Som vanliga kläder bara. Och då kan vi säga 17-tidigt 1800-tal.
Men när det senare går att köpa färdiga tyger i och med industrialiseringen, så lägger bondebefolkningen undan de här kläderna och det ska dröja några decennier innan de kommer tillbaka och får olika eror under 1900-talet. Runt sekelskiftet 1900 börjar de poppa upp igen, men nu är det borgerskapet som driver på för att bondebefolkningens kläder ska finnas kvar.
Det kunde vara studenter i städerna och så. De började sakna det här när de åkte ut på landsbygden och skulle fira sina semestrar. Så gick de helt plötsligt inte klädda i det här. Och tänkte att det här måste vi bevara. så att jag skulle säga, sekelskiftet 1800-1900 så var det ju en vurm för fosterlands... Ja, man ville skapa ett vi i fosterlandet, eller liksom ett Sverige. Vi förlorade ju Norge och det var mycket där. Man behövde skapa en identitet för Sverige. Och då användes folkdräkter väldigt mycket i just det här skapandet. Man kan se det på, jag menar, på kakburkar eller på liksom vykort. Det är liksom bara dräller av sådana bilder från just den här tiden, ungefär från 1880 och framåt.
Ja, nu har dräkterna fått en lite annan betydelse. De är inte kläder vilka som helst, utan en sorts enande symbol.
Sen kom ju första världskriget, och efter när det tog slut på 20-talet så kom det också en ny stor vurm för dräkterna. Men hela hembygdsrörelsen, och då blev det helt plötsligt blicken en annan. Det var så att man blickade in mot... kanske den lilla byn eller mitt sammanhang. Och under den här tiden så byggde man också alla hembygdsgårdar och så kan man se. De kommer ungefär från den tiden. Och på väldigt många ställen så skapades det då det vi idag ser som folkdräkter. Byar och så som inte hade riktigt en traditionell dräkt. Helt självklart tittade på gamla plagg och skapade dräkter, och då bestämde man att så här ser den här dräkten ut. Från den här byn så ska vi klä oss på det här sättet, med det här förklädet och det livstycket och den sjalen och den mössan och den väskan. Man bestämde liksom att det här är en typisk dräkt från just den här bygden. Så.
På 50-talet kommer en ny våg för folkdräkterna, och det blir en stor försäljning i hemslöjdsbutikerna. Det är under den här perioden som till exempel västen i Delsbodräkten ändras, som Erik berättade om.
Och sen kom ju då 70-talet med gröna vågen och tillbaka till ett förr.
Det är få landskap i Sverige som kan visa upp en så egen och speciell kultur som Dalarna. Men det är också få landskap som så skickligt har förstått att sälja den kulturen och locka turister från när och fjärran hit upp till Siljanstrakten för att dansa kring majstången, titta på knätofs och fäbodar.
På 70-talet har spelmansstämmor i Dalarna och Hälsingland en enorm dragningskraft med tusentals besökare. I augusti 1974 har Sveriges Radios luncheko ett över 4 minuter långt inslag om en spelmansstämma i Rättvik.
Ja, det är någonting som ligger i tiden helt enkelt. Alltså, spelmansrörelsen, det uppsving som den har nu, det tror jag liksom rider på den gröna vågen. Va? Folk börjar tröttna på liksom stress och jäkt, och de vill ha tillbaka någonting rejält gammalt som var förankring, som hade förankring i förr i tiden.
De ville ju till det äkta som då fanns på landet. Just den grejen, det där äkta som fanns på landet, det är kanske det vi också kittlas av idag med folkdräkterna. Man letar efter någonting som är någonting annat än det här, den här nya världen. Jag tänker på 70-talet med nylonkläderna och allt det här. Det var liksom en motrörelse lite grann.
Och på 70-talet kunde man se att det spred sig lite till annat mode då också.
Ja, absolut. Jag då som uppvuxen i Hälsingland, och där var gröna vågen ganska stor, kunde ju ha, jag minns min bildlärare på högstadiet på avslutningen, då hade han en folkdräktsliknande dräktskjorta som han hade broderat dels på söm på, och så hade han byggt en egen nyckelharpa och så spelade han på avslutningen. Alltså det var mycket sånt, mycket jeans till dräktskjortor och lite brodyrer och så.
Du har hört Vetenskapsradion om folkdräkter.
Det här är en dräkt som ska hålla i kanske 100-200 år liksom, och ska finnas med i släkten liksom framöver, och som många dräkter från 1800-talet har gjorts och hängt med. Sen kommer ju trenden gå upp och ner, så man vet aldrig, det kanske blir jätteopoppis om 50 år och så slänger alla sina folkdräkter, lite som det var på 80-90-talet. Men jag hoppas att den ska leva länge.
Producent var Lars Broström, tekniker David Hellgren, och jag heter Cecilia Åhlén.